Och den sommarvärd på Tyresradion som ni får höra nu, han heter Lennart Berglund.
Hej, jag heter Lennart och jag är en Tyresebo, en så kallad hemvändare kan man säga. För jag växte upp här i Tyres och gått i skolan, gått i Kumla skola, Holmviken och Stjärnvägen och så. Men sen försvann jag härifrån, men vände åter precis innan millenniet. Och nu bor jag i Tyres centrum. Jag är lärare, jobbar på en av Stockholmsskolan som heter Torhällsplan. Jag ska inte prata så mycket om den skolan dock, men skolan hör ganska mycket ihop med mitt ämne då. Jag kommer prata en hel del om kommunikation och kontaktskapande. Det är en väldigt privilegium jag fått att jag ska prata ungefär en halvtimme, och det har man ju sällan inom dialog. De enda avbrott som jag känner, det är för musik, och den har jag också valt. Alltså det är väldigt lyxigt. Eller är det lyxigt egentligen? Jag tänker på de här finurliga fina barnhistorierna som finns om Alfons Åberg. Och han har ju sin låtsaskompis Molgan. Och det är ju så bra med Molgan, för att han vill alltid göra samma sak som Alfons och håller med då. Men så det konstiga med Molgan är att han försvinner liksom när Alfons är i knipa, när det verkligen gäller. Ja, det var ett tag sedan jag läste den här boken, men syftet är ju ganska klar, så jag lånar in den här i mitt tema. Och jag menar att utan kontakt så finns det ingen kommunikation, och utan kommunikation ingen kontakt. Jag tror nog att det är så att vi alla människor har någonting att berätta. Och med det så vill vi gärna att någon lyssnar också när vi berättar, eftersom det gör ju det hela mer levande. Har man stora behov att berätta, som många har, då finns det ju så att man kan välja att skriva dikter och böcker och sånger och filmer med mera. Och kanske flera filmer med samma tema. Fast för det mesta är det väl så att man vill bolla tankar med någon och får sådär lagom mycket motstånd och bekräftelse för det man säger. Ja, det kan ju vara lite kärvt med att starta berättandet, men man kan ju behöva få liksom en starthjälp eller bekräftelse så att mottagaren behöver säga liksom, kan du inte berätta lite om din resa, eller kan du inte berätta om kursen som du var på? Och då kan ju reaktionen variera väldigt mycket. Den andra kanske svarar, ja det kan jag väl, och så händer inget mer. Eller så blir det bla 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 bla, och så kommer en utläggning på en halvtimme. Ja, det här med kommunikation. Säg som det är, var rak, tala ut. Ja, det är ledord som jag kan höra, och man kan nästan höra dem till leda också. En sak som kan hämma kommunikationen, det är att man tror att det man säger kommer att göra den mottagande personen så förfärligt sårad. Man lindar in orden, man säger inte riktigt det man vill säga. Jag går tillbaka till det här med barnboksvärlden då, och tänker på Alfred, drängen i Emil i Lönneberga. Det var en saga jag växte upp med då. Då var det ju så att han hade då sin fest med Lina då. Det var ju Lina ville att de skulle gifta sig. Men Alfred ville inte det. Och han gick och gruvade sig på hur han skulle avstyra där hennes bröllopsplaner. Och sa till Emil att nej, jag kan inte säga. Jag måste säga lite fint så att hon inte blir ledsen. Och så gick han och tänkte. Men till slut kom han till skott i alla fall och sa att du, det här med gifteriet, det tar vi väl och skiter i. Poängen var att hon blev inte ledsen, utan hon bara låg och tog det med ro, och tanken var väl att hon kanske gifte sig ändå. Någon kanske känner igen sig där, och säkert kanske någon tänker, vad då? Jag blir väl uppmanad, om jag blir uppmanad att säga vad jag tycker, och så gör jag det. Och så blir det jäkla liv för att jag har gjort det. Ja, jag har många gånger trott det här själv, att gud, det här kan jag inte säga. För då kommer en annan person att få en hjärtinfarkt och dö. Eller så är de så arga som kör en kniv i ryggen på mig. Men det har ju inte hänt. Ja, det är märkligt faktiskt att vi lever i ett samhälle och en tid där man kan göra det faktiskt utan att bli arresterad och hamna i fängelse. Och ändå så är det så svårt att göra det. Ja, det ofta blir det så att de flesta saker man går och gruvar sig för att säga, de är inte så farliga när vi kommer till kritan. Så frågan, vad är det som stoppar oss egentligen? Är det konflikträdsla? Är det feghet? Är det behov av att alltid bli uppfattad som sympatisk? Politiken då? Och kom in på den. Kan det vara med ett undantag? Ibland får jag känsla av att där får man ganska ofta äta upp det man säger i ganska stor utsträckning. Det är vimlar av lösryckta kommentarer det här och där som man pratat om stim och det är fotbojor och bada i kylvatten och metafor som att det finns fulla lador och sen en månad senare är det tomma lador och så vidare. Det är kanske möjligt så att i offentligheten så hugger man kanske lite mer på felsägningar och så. Men privat så uppskattar man mer att man talar från hjärtat och säger det som finns där. Ja, jag skulle nog vilja förespråka att ändå politiker och makthavare försöker säga det de står för, som man vet. Men man får väl börja med sig själv och inte ha en hållning till något och helt enkelt göra som i Elos låt Hold On Tight som vi spelar nu. Talar silver, tiga är guld. Stämmer det? Ja. Kan det finnas något starkare maktmedel i skolan egentligen? Jag vet, människor som inte jobbar i skolan är ofta synpunkter på arbetsmiljön och de kan bekymra sig för att är det inte stökigt, är det inte snackigt i klassrummet och blir det aldrig tyst någon gång? Visst, det är så, men säg det en lärare som inte har blivit ställd någon gång när man hamnar för motsatsen, att man står inför en grupp och så säger de ingenting alls. De stirrar bara på en. Och i lärargänget är nog ofta överens om det, att det då är ännu svårare faktiskt. Man vet inte alls om de har förstått någonting eller om de vill förstå någonting och så. Inte riktigt vad man har dem. Så att där blir tystnaden en belastning. Så. Och en väldigt stark faktor. Man kan möta med tystnad. Jag gillar resa. Däremot var inte riktigt den där globetrotten som reste runt jorden runt som 20-åring. Utan jag har tagit det lite då och då nu under livet. Det blev nog så att det var nog helt enkelt läge för det då. som 20-åring, utan jag ville ha lite mer ordnat med utbildning och boende och hitta en partner och så vidare. I julas gjorde jag en resa till Kuba. Där var egentligen mest inriktat på att komma i samtal med människor och även att prova på då att dansa i salsans hemland. Jo, jag rekommenderar starkt att åka dit. Det är sjuda musik och dans överallt och rätt som det här kan bli uppbjuden när du sitter och äter lunch. Jag tycker det kan vara lättare ibland faktiskt att samtala med människor på främmande språk. Det blir liksom lite mer opretentiöst. Man hjälps åt på ett annat sätt i samtalet. Jag brukar klara mig ganska bra på min skoltyska och engelska och sen en liten skvätt franska. Däremot har jag försökt lära mig spanska på ABF på senare år. Ett mål var att då kunna komma iväg till Kuba och kunna prata med kubanerna. Men det har varit svårt att få det sitta. Det går lite trögare. Fortfarande är jag satt av engelskan och tyskan och franskan från skoltid där det sitter bättre. Ja, jag har min fulla respekt för de som kommer till Sverige som vuxna och kämpar på med att lära sig svenska. Jag kan förstå att det inte är så lätt, utan man måste ligga i hela tiden. Det får helt enkelt ta sin tid då, och det gäller att uppmuntra andra och uppmuntra sig själv och inte ge upp. När jag var på Kuba kom jag till den fantastiskt vackra staden Viñales. Och där kom jag i samtal med en kuban och han kunde lite engelska. Och jag kunde då lite spanska. Men det räckte ganska bra. Vi fann lite olika ämnen att prata om. Det kanske är så också. Det var så att vi helt enkelt sänkte ribban då. Och gick ut på att det är kanske inte så viktigt att den andra parten förstår allt vad man säger. Utan man snarare uppskattar det som man förstår. Jag tror väl också så att man som lyssnare då även. Man anstränger sig lite mera på främmande språk. Och försöker förstå vad den andra säger och... Man koncentrerar sig mindre på vad man ska säga själv efteråt. Det är ju trots allt också så att det är lite svårare att säga något själv på ett främmande språk. Så man kanske inte har lika bråttom med att få ut sitt eget budskap. Ett annat fenomen på resor är att man får vänja sig vid tystnad och så. När jag rest själv så har jag många gånger liksom upplevt perioder på timmar, en halv dag, utan att jag direkt samtal med någon. Han sitter där med sin bok och... Enda samtidigt blir att man beställer mat eller pratar med någon portier eller köper en tunnelbanebiljett. Jag har lärt mig att det är bara att vara lugn för det. Man behöver inte stressa. Samtalspartnern kommer. Plötsligt bara händer det och så sitter han eller hon mitt emot. Ja, självklart underlättar ju då också man har sin mottagarsändare på förstås. Men att tillåta sig just att relaxa och inte tvinga sig in i ett samtal, det är väldigt vilsamt på resor. Ett annat sätt att umgås som inte egentligen kräver så mycket kommunikation, det är att vara med i långlopp. Jag gillar att ha passion för långlopp som Vasaloppet och Vätternrundan och Midnattsloppet med flera. Om man inte har varit med på något sånt själv, då kan jag förstå att man kan förundra sig över tjusningen med det. Att plåga sig under många timmar och man får betala ganska mycket för att vara med i den där tävlingen också. Jag är inte särskilt bra på någon av de där sporterna, men det gör ingenting för att jag har efter många års kämpande tidigare på tennisbanan och så, där det hela tiden gick ut på att man antingen skulle vinna eller förlora. Så är det ganska gemütligt att vara med på de här stora massloppen där det går ut på att ta sig mål. Och man kan uppleva en mysig gemenskap i kollektivet och så. Det kan dröja många timmar när man säger någonting, till och med gå i mål innan man börjar prata. Men det är en känsla av att man allihopa kan vara en vinnare. Och i kontrollen så blir det blåbärssoppa, det blir sleta bullar och nästan allt träffar man någon i loppet som man inte har sett på jättelänge. Ja, men hej, är du med här? Det var länge sedan. Så. Ett annat så här område som också inte kräver direkt att man pratar hela tiden men ändå man kommunicerar väldigt mycket, det är att sjunga i kör som jag har hållit på med de sista 10 åren väldigt mycket. Där man också kan känna en väldigt stark kollektiv gemenskap att känslan av att det är hela laget som har gjort det när man har en bra konsert. Ja, nu börjar det dags för nästa låt. Och just där vi den här känslan av en win-win-situation är väldigt trevlig då vid lopp och konserter. Och då ska jag lämna över ordet och sången till Nick Borgen och company som ska sjunga We Are All The Winners.
på stadens ölcafé. Han spelar på sitt dragspel så att alla sjunger med. Han är glad, alltid lika glad. Alltid samma rader, alltid samma melodi. Ett språk som alla känner, alltid samma ceremoni. Han är glad, alltid lika glad. Han står där lika lycklig liv.
Störst av allt är kärleken, och därmed är väl den viktigast. Kan det kanske därför vara de största låsningarna kommer här? Man vill ju så gärna att ens nära och kära ska förstå vad man pratar om. Även om man inte kräver att de nödvändigtvis ska hålla med. Till sin partner vill man visa kärlek. Till sina barn vill man väl att de ska förstå att, hur mycket de betyder för den. Och till sina föräldrar, sina syskon, vill man ju dela sitt liv och uppleva sig på ett lite mer generöst sätt när man blir lite äldre. Det kan ju vara så att som en lite sluten tonår så vill man behålla mer för sig själv. Men så öppnar man sig efter ett tag och vill berätta mer. Ja, det där bäddar ju för lite förvecklingar förstås. Att man delar minnen och kanske har någon slags inre bild för sig. Och hur får man över den där bilden? Ja, det gäller ju att hitta balans i där, hur mycket man dessutom talar själv och hur mycket man lyssnar. Ja, just det där hitta balansen. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag tror att vi alla går i den fällan ibland. Och har du inte gjort det så kommer någon att göra det förr eller senare. Man är så fångad i det man vill berätta så man märker inte om omgivningen är med på tråden. Man lär sig att lyssna. Ja, sant, men eller är det en myt? Man kan också se som att man lär sig först när man har förmåga att beskriva det hela för någon som behärskar det. Då har jag märkt som lärare då att många saker har jag lärt mig nu som förstått mera då när jag måste förklara för någon. Så att även där blir nog en måttlig bra kombination då, att man måste först lyssna in någonting och ta in några fakta men sen försöka beskriva på ett sätt då. Ja, nu har jag gjort ganska många kloka analyser här, men blir man lycklig av dem och vad ska man ha dem till? Finns det något sätt att utveckla sig som kommunikation och kontaktskapande då? Ja, några sådana här subjektiva saker som inte ger anspråk på några fullständiga sanningar har jag då. Jag tänker till exempel att man måste våga avbryta faktiskt. För du kommer möta personer som är just där inne i det här flowet att de vill berätta så mycket. Och då tror jag inte fel att man ibland hejdar dem och säger att hallå, hallå, ni måste få komma in och säga något. Det kan kännas lite osmidigt. Men det behöver inte vara otrevligt. Det funkar. Och så kan man också använda lite mera, mindre korrekta metoder. Även om det kan kännas lite skön, Anton. Man ska ju ta upp saker direkt. Och vara rak och säga ifrån på en gång. Men okej, varför det egentligen? Det är väl inte helt fel att tänka igenom vad man ska säga först istället för att reagera helt emotionellt. Ta till exempel, jo men du, det där vi pratade om sist. Eller, jag har tänkt jättemycket på det där som vi pratade om då och då. Ja, visst kan det kännas lite svårt att komma efteråt med invändningar. Men det får man bjuda på. Jag skyller på att jag reagerar långsamt då. Jag behöver den där betänketiden. SMS och mejl. Jag tycker är bra. Och visst kan det upplevas opersonligt. Att man inte ser reaktionen på den som man pratar med och så vidare. Fast det finns också många fördelar med kommunikationsmediet. Man hinner tänka till på vad man ska säga. Och så kan man skriva utan att bli stressad av att bli avbruten. Och kom ihåg att det blir inte mer hipp bara för att man liksom ratar mejl eller sms. För att det är en teknik som finns här. Det viktigaste är ju trots allt att man har möjlighet att kommunicera det man behöver. Visst, det kraftfulla dundrar på och driver igen sig till slut vid kaffebordet eller mötet. Men använd den metoden om inte det andra funkar. Se bara upp med det här med att skriva. Var saklig och artig, för att man har ändå ett övertag när man skickar mejl och sms. Och får man ett provocerande svar, motsvar, så gå inte in och skriv ett svar direkt. Så. Ja, det var lite så här undervisning på slutet som lärare, men det bjuder på. Ja, finns det fler områden här då som jag tänker, vad har vi? Ett som jag inte faktiskt själv har lyckats alls med, det är då nätdating. Men det är ju teknik som finns hos många, men jag tycker det är svårt att skapa kontakt. Jag tror det är ganska lätt att få kontakt med personer, men inte gäller nätdating. Frågan är varför. Det kanske är så att om någon analytiker ska kunna sitta på det, så är det kanske för att jag inte riktigt kan beskriva vem jag själv är på när man har korta ord och så då. Där förespråkar jag definitivt att man går med i en kör istället. Eller går på danskurs. Går på någon pub eller så. Ja, man behöver inte dricka 10 öl för att man går på puben heller. Men det är lättare för kontakt. Och man kan se kroppsspråket och reaktionen på det man pratar med. Så. Ja, nu är vi snart framme vid målet här på mitt lilla filosoferande här. När jag var yngre så hade jag ofta som en liten fix idé att jag skulle spela lite piano innan jag gick till skolan. Jag ville gärna spela inte en trudelutt där. Men då var det ibland så ofta att mamma hojtade till det. Att, hallå, du kan inte spela på tid. Och det är så sant så. Musikstycken är så att man får inte stressa sig igenom dem. Utan även om det är 16 delar i noterna så... Så det gäller att spela då med harmoni och inte stressa. Ja, jag hoppas att jag har med detta skapat några tankar. Och jag är så tacksam för att ni har suttit här och lyssnat ända fram hit. Och nu går vi vidare och slutar med Mozarts sonat nummer 11, mer känd som Türkischer Marsch. Hej från Lennart! Thank you.
Och den här sommarprataren hette alltså Lennart Berglund.